Har god äldreomsorg blivit en lyxvara som staten Finland egentligen inte längre har råd med? Veden för pensionsbolaget Varma, Risto Murto, han fick igång en rätt livlig debatt om äldreomsorgen för någon vecka sedan, då han varnade för att utvecklingen obönhörligen går mot det hållet att barnen måste ta ett större ansvar för sina åldrande föräldrar. Äldreomsorg är dyrt och staten kanske framöver inte har såna resurser att alla skulle kunna garanteras en god vård. Och då blir barnen tvungna att rycka in, resonerar han. Är det här nu realistiskt och önskvärt eller enda möjligheten? Det ska vi debattera i dagens Slaget. Jag heter Maria Nylund och med mig i studion har jag Jockum Lundsten. Välkommen.
Tack.
Du är barnbarn till bland annat ett äldre par som kämpade länge för att få dygnet runt vård. Och jag har tänkt att du ska få berätta mer om det här alldeles strax. Och med oss har vi också geriatrikern och forskaren Harriet Finne-Soveri från Institutet för hälsa och välfärd. Välkommen du också.
Hej på alla, tack.
Och med oss från Mariehamn ska vi ha Edvard Johansson, professor i nationalekonomi.
Goddag, goddag.
Där är du, välkommen du också. Fint tack. Att alla är på plats, vi är ju utspridda här på tre orter. Vi går rakt på sak. Alltså Risto Murto tror att anhöriga med största sannolikhet kommer att förväntas ta ett betydligt större ansvar för sina åldrande föräldrar än inom de närmaste 10 åren. Och jag funderar hur ni reagerar på det här. Vad tänker du, Jockum Lundsten, om det?
Jag tycker det låter ganska oroväckande. Jag tänker att närstående har en ganska stor uppgift redan i dagsläget när det kommer till att stöda de äldre. Det handlar kanske mer om den här byråkratiska rumban som vi lever i dagsläget. Och de flesta saker sköts också digitalt och det kan vara ganska främmande och svårt för de äldre att förstå hur det fungerar, att förstå varifrån de får den hjälp som de behöver. Men vänder det sig mot ett mer fysiskt stöd där man ska vara mer närvarande i vardagen, så har jag svårt att säga att hur det ska kunna gå ihop helt enkelt. Det lägger ganska stor press på barnen och de äldre.
Vad tänker du, Edvard Johansson, om det här som Risto Murto säger, att det kan bli så att barnen behöver ta ett större ansvar för sina gamla föräldrar?
Ja, jag ser det ju. Jag är mycket väl medveten om hur Risto Murto tänker, och jag ser det väl i ett på det viset större perspektiv, att det här är ju egentligen ett symptom av att det offentliga Finlands finanser är ansträngda. Och också förstås ett symptom av att befolkningen åldras och det finns fler äldre än förut. Så att, ja, för en nationalekonom så handlar det om pengar förstås.
Mm. Och vad säger Harriet?
Ja, jo, det hör du. Jag måste först säga att jag jobbar inte på Institutet för hälsa och välfärd, utan jag är gästande professor. Men att det är nu en bisak. Jag svarar på den saken också i samma linje som alla andra. Att det är liksom en mångfaldig fråga. Och det där, och man kanske har lite glömt hur mycket de anhöriga gör redan idag. Alltså att anhöriga inte är utanför den här hela, utan i största mängd inblandade redan nu och har varit redan länge inblandade.
Mm. Precis, och det tänkte jag att du, Jockum, skulle få beskriva lite närmare. Men för att förstå liksom vad Risto Murto liksom utgår ifrån just ekonomiskt, som du var inne på, Edvard Johansson, så alltså hur mycket fog har Murto för det han säger? Alltså är vi så fattiga nu vid det här laget redan att vi inom de närmaste åren redan kommer att stå inför en situation där vi inte riktigt längre kan garantera någon god dygnet runt äldreomsorg åt alla som behöver? Vad tror du, Edvard?
Jag ser det ju som en kontinuerlig utveckling som liksom på ett vis redan har pågått en längre tid. Att vi vet ju att det är ganska svårt att få till stånd de här arrangemangen, och det är liksom, jag ska väl säga, ett bristsystem på det viset.
Och jag Vad ser menar det du med liksom, bristsystem?
Ja, alltså resurserna är ju liksom aldrig riktigt så stora som folk skulle vilja ha dem förstås. Och det här blir ju liksom, den utvecklingen som är, så blir det här liksom långsamt sämre och har blivit det under den tid. Så att jag ser inte liksom att det skulle vara man faller av någon klippa eller någon sån där, utan det är liksom en process som pågår och har pågått.
Men om han säger att vi inom de närmaste 10 åren kommer att ha en allvarlig diskussion om eller behöva fatta liksom svåra beslut, ungefär så uttryckt han säger, alltså där man överför helt enkelt mer ansvar på de anhöriga, så är det så illa så att säga?
Alltså, jag tror nog att det krävs nya beslut. Det är ju det att det verkar aldrig liksom lyckas bli av det här. Sen om det är det som är lösningen, att det här de anhöriga ska liksom göra ännu mer, det har jag lite svårt att tro att det faktiskt skulle vara den smartaste lösningen, utan man måste nog kanske, pengar behövs och det behövs, måste man tillföra på kanske på något annat sätt eller göra någonting annat, men det är att de anhöriga skulle liksom ytterligare inblandas, det vet jag inte om jag tror. Jag tror att han slängde ut det där för att, ja, det är ju en idé förstås. Mm.
Men att om man får fortsätta det där, jag är precis ense med Edvard, och sen dessutom man har kanske lite glömt den saken att man ska fokusera sina resurser. Och nu kunde man lite titta på sig själv, alltså staten och det där, att hur denna politiska beslut har man gjort hittills? Har man fokuserat de resurser som man har på det liksom bästa möjliga sättet nu? Och hur har man skött om preventionen överhuvudtaget? Och det där, att det här är inte enbart fråga om pengar, utan det är mera fråga om hur man använder sina pengar och resurser. Och där tycker jag personligen att Finland kunde titta lite i spegeln och fundera på att skulle det löna sig att investera lite på hemvården till exempel. Hur den är den? Hur ser den ut? Och det där, och också medicinen kanske, och att hur ser den ut? Och framförallt hur man har placerat sina sköterskor och all den hjälp som folk har vardagen. Där tycker jag nog att vi redan har haft länge resultat som berättar att resurserna inte är på det bästa möjliga sätt fokuserade.
Mm. Kan du ge ett konkret exempel? Alltså var finns det för mycket resurser och var borde det?
No, om man säger så här att i dygnet runt vård har man sagt att det där, eller tagit den linjen att 0,7 skulle vara den rätta bemanningen eller den här kvoten. Och det där, och man har redan vetat mer än 10 år att egentligen 0,6 som medeltal är tillräckligt mycket i de flesta fall. Förstås finns det variationer när man tänker på patienterna eller boendes behov, och man ska ta det hänsyn, men alla behöver inte en sån kvot. Det är bort någon annanstans ifrån, och då kunde man tänka sig att varifrån är den bort? Och det där, och hemvården kommer man att tänka på nu allra först, men att var sätt där man sina resurser, blir det på det sättet att sen när tåget redan har gått, sen börjar man fokusera. Det är ingen vits på sånt.
Mm. Alltså när man låter folk bli för skruttiga så att säga.
Alldeles.
Mm. Där upplever jag kanske själv också att visst man kan titta hur mycket som helst på de här kvoterna och sånt, men att ett stort grundproblem i dagsläget är ju ändå det faktum att vi har många som lever med hemvård och som bor i hemme, men som inte klarar av att bo hemma.
Det är sant.
Att där står vi sen inför ett annat beslut där det finns en brist på de här dygnet runtplatserna.
Mm.
Och då är det ju helt enkelt, det måste ju vara ekonomin som spelar en roll där också, men sen också de beslut som fattas för att när du har rätt att få dygnet runtvård som äldre.
Mm. Ja, berätta, alltså du hade då, det var farmor och farfar visst som.
Farmor och farfar, ja.
Som var skruttiga så att säga och bodde hemma med hemvård då.
De bodde hemma med hemvård, ja. Att min farmor, hon gick bort förra året, så var minne sjuk och var annars också i ganska dåligt skick. Och hade sen då min farfar som närstående vårdare. Och såklart, det är tungt för en äldre, min farfar också över 90 år gammal. Så att där sen styra upp och stödja den andra egentligen dygnet runt, med lite stöd från hemvården. Så det är ett väldigt stort arbete. Jag tror att det ganska få som förstår hur mycket jobb det egentligen är med att göra det. Mm. Att en minnessjuk person så kommer helt enkelt inte ihåg vad som har hänt samma dag, veckan före. Är kanske inte medveten heller om sitt eget skick. Att min farmor hade det problemet att hon kunde inte sätta någon tyngd på benet. För att det var ju så dåligt skick. Mm. Hon glömde bort det flera gånger varje dag och försökte stiga upp. Så sen resulterade ju att hon ramlade. Och där vet jag att min farfar också sa i flera omgångar att han orkar inte lyfta henne rent fysiskt. Mm. Att krafterna tar slut. Och han hade själv sånt i ryggen att han då måste gå till läkaren. Men då var det också problem med att vart lägga han min farmor medan han själv söker vård. Att det blir liksom ett större dilemma och den här snöbollen bara växer och växer av olika problem.
Och där kämpade ni sen då för att hon skulle ha fått en dygn runt plats. Att det var det som skulle ha avlastat livet för din farfar och så här, men det var svårt också.
Det var svårt. Det var en väldigt lång process också. Att jag är nog kanske inte helt insatt heller i att hur den fungerar, men att jag har förstått att allting handlar egentligen om hur du presenterar det. Att du måste kunna säga rakt ut att jag behöver hjälp just nu. Men sen där på andra sidan så finns det också någon som evaluerar hela den här, hela läget, hela situationen. Och jag vet inte var de här kriterierna sen ligger för att är man berättigad den här dygnet runt tjänsten eller inte. Och det är ju inte ett beslut heller som fattas i samma sekund, utan processen är ju också lång och det känns ju som en evighet sen för den här närstående som väntar på det, så att säga.
Man kunde kanske också tänka på det där att hur liksom har vi liksom lagen och det där arbetsförhållande för sköterskor. De har vissa timmar som de jobbar med de här människor och sen går de hem och de har sina semestrar och allt sånt där. Och vad man unnar åt närstående vårdare är några dagar per månad ledigt att vila upp sig och den närstående vårdaren kanske är just 90-åring som du säger och kanske själv sjuk och så här. Och hon eller han har jobbat dygnet runt alla andra dagar och ofta säger de också att de vill inte att någon annan kommer innan det är för sent för att det där de egna som de tar hand om kanske får inte den vården som de själva kan ge. Och det här, men att det att de, familjen så att säga, alla har inte barn. Alla har inte den familjen som skulle rida in med sin vita häst och börja hjälpa utan det där. Det är ju sådana som är enkor och sådana som är ogifta och det där. Och folk som har kanske förlorat alla sina, att det liksom att alla skulle få rättvis vård och rätt vård och kvalitetsvård är inte en lätt fråga allt som allt. Mm.
Nej, där håller jag också helt med. Jag lever nog liksom i den tron själv att vården i Finland är jättebra sen när du väl får den. Men ofta handlar det om att du inte får rätt vård i rätt tid. Jag tror att det återspeglas väldigt tydligt i äldrevården. Att jag vet också för min farfar och farmors del att den här avlastningen som fanns tidigare så berättigade i något skede till 6 dagar i ett streck avlastning. Men det ändrades sen i något skede så att det var 3 dagar per månad. Och då försökte min farfar också få det så att det ska vara i månadsskifte. Att det ska bli 3+3. Ja. Liksom en total längre period på 6 dagar. Men det gick inte heller att ordna. Och han försökte motivera det med att han hinner inte vila ut sig på de här 3 dagarna. Att han behöver en lite längre stund för att kunna samla det här orket för att kunna fortsätta. Men det räckte inte som motivation.
Och de här kriterierna för att få ett dygn där ut plats, de har ju hela tiden stramats åt. Det var väldigt svårt för din farmor att få en plats. Och som du sa, att det kanske inte kom tillräckligt klart från din farfar att nu faktiskt kräver vi liksom det här att han kanske bara om hjälp på ett alltför artigt sätt.
Ja, där är just det. Liksom, att bor du med en person som du är gift med så klart älskar du den här andra personen och vill hjälpa den också så långt som det själv går. Så det höjer ju tröskeln för att be om hjälp. Och det vet jag också med farmor, farfar, mormor, morfar att de kommer från en generation där man inte vill belasta andra människor. Så man vill inte vara till besvär helt enkelt. Och det är ju sen jättesvårt när du vet om att du behöver hjälp men du vill ändå inte stå till besvär. Så då är det jättesvårt att fråga om hjälpen.
Alldeles, och sen är det en sak till som man pratar kanske lite mindre är det här att den som vårdar är inte bara den som ger, utan den som vårdar är också en sån som får den här närheten, den andra finns där, man bryr sig om, man kanske har den här känslan av gemensamskap som det där som man inte vill förlora heller, för att det är ganska tungt och det där och sen placera den här andra, fast man liksom förstår att nu är det dags, så kanske sen ställer man sina ord på det sättet att kanske väntar man lite på permanent det där placering och så vidare bortåt. Och det där, och det är ofta en lång äktenskap bakom och allt sånt där. Och det där, det är också en dimension i den diskussionen.
Mm. Innan vi går till sådana här, vad ska vi säga, praktiska konsekvenser av det, att ifall familjerna skulle, eller barnen skulle då sköta om sina åldrande föräldrar rent konkret, så skulle jag ännu vilja hålla en liten stund fast i det här hur det ser ut idag. Och jag försökte nämligen få reda på, jag ringde till egentliga Finlands välfärdsområde för att tala där med en person som ansvarar för äldreomsorgen, och försökte få reda på att finns det liksom något sådana tröskelkriterier för när man sen då faktiskt är berättigad till en dygnet runt vårdplats, att är det någonting som gör att då får man liksom säkert vård. Och bland annat till exempel att man har problem med sin personliga hygien, att man till exempel kissar eller kackar på sig, det räcker inte. Inte heller ens det att man skulle gå ut och tappa bort sig, alltså som minnessjuk. Det var inte heller riktigt entydigt att det är nu ett kriterium som automatiskt skulle ge en dygnet runt plats, utan det berodde på omständigheterna och ifall det finns hjälpmedel som kan på något sätt då underlätta eller avhjälpa det här problemet. Så att jag var förvånad över att det är så väldigt liksom oklart för en anhörig att vad som riktigt krävs för att man ska kunna kräva en plats.
Det, kanske jag kan lite liksom kasta ljus på den saken, för att det där de som gör de här bedömningar av behovet använder ju en massa olika skalor och kriterier och synpunkter som de skriver upp och funderar på. Men sen, det är ju mot EU-lagstiftning att ha någon sån här automatisk beslutfattande. Och det är en sån här grej som i Finland man har diskuterat, vet jag, invärtes liksom så här inom systemen, att det där, man inte ställer såna kriterier som kan betraktas som automatiskt beslutfattande, och att man försöker använda de här skalor och bedömningssynpunkter utan att ställa någonting fast, därför att man kan ge individuell vård och ta hänsyn till eventuellt andra saker som kommer utanför liksom de här officiella saker som man tittar på. Att det är liksom orsaken till att man inte har villat ha definitiva gränser, vilket är egentligen ganska hemskt för anhöriga och de här människorna själv, för att det är ingenting som man kan luta mot och som man skulle kunna tänka sig att man kräver eller skulle veta att sen om jag orkar så pass länge och att det och det kommer att hända, sen kan jag få. Man har ingen sån tröst sen heller. Men att jag tror nog att det är liksom närmast de här orsakerna till att det är så oklar härva.
Mm.
Det är svårt också det där när det liksom beror på så många olika faktorer, att det finns ju inte den där magiska formeln där du då räknar
det
att liksom få det där resultatet, att det är den här personen i behov av hjälp eller inte, eller av då dygnet runt får det här fallet. Och det tycker jag också att det är liksom, när man talar om hjälpmedel och sånt, så det låter mer och mer som att man går in på en linje där man försöker hitta hjälpmedel istället för att hitta lösningen som då ska vara den här dygnet runt vården. Att som du nämnde, Maria, med med det här att det räcker inte att man går ut från hemmet och tappar bort sig. Så vad är då hjälpmedel? Är det någon fiskelina som spänns efter 50 minuter eller 50 meter att du inte går längre bort från hemmet? Eller det?
Eller men dessvärre att, det är att man också låser ytterdörren.
Exakt.
Men att det där, man kan liksom säga så här att röda flaggan är ju om man inte är trygg och det där, och om man är i fara hemma och det finns den här risken att det där riktigt få någon fraktur eller bränna sig eller någonting sånt. Att det som du berättade, Jokum, att det där, det var svårt att få upp sen den äldre personen och att det där, det risken att falla, det är ju en sån här sak att man ska kunna tro att man reagerar för sånt.
Ja, det reagerades nog också, men i första hand så försökte de få in någon sån här lyftanordning i hemmet, men det rymdes ju sen inte riktigt för att äldre lägenhet är ju kanske inte anpassade enligt sådana hjälpmedel. Mm.
Ja, nu måste vi ta in Edvard Johansson som har fått sitta tyst här ganska länge och lyssna. Jag undrar, finns det Edvard någon särskild orsak till att just äldreomsorgen nu lyfts fram som ett sådant här oundvikligt sparobjekt där man absolut måste spara? Är det liksom en särskilt stor utgiftspost för staten Finland?
Ja, det första jag kommer att tänka på där är ju förstås att liksom den här demografiska utvecklingen där det finns ett större antal av de här riktigt gamla människorna. Så det är väl kanske därför som det kommer i rampljuset mera. Mm. Men liksom den stora bilden är ju nog det att staten Finlands offentliga finanser är ansträngda och det liksom det leder lite till en sån här situation. Jag tycker att det ni beskriver här är att det här, det finns liksom alla de här fina offentliga tjänsterna på olika områden, men det här antingen då går kvaliteten ner eller så blir tillgängligheten liksom sämre. Så att i något skede så borde man ju nog ta tjuren vid hornen och verkligen fundera vad man kan uttrycka det liksom så att hur ska välfärdsstatens liksom åtaganden definieras? Man borde liksom tänka att det är väl så att man eventuellt inte kan då satsa på vissa saker och det blir mer till liksom den enskilda individen att ta hand om det själv på grund av att man helt enkelt inte har råd. Mm. Det här är ju en extremt knepig liksom diskussion som liksom politiskt är det liksom, ja, det verkar vara väldigt, väldigt svårt att föra en sån här diskussion.
Ja, men är det liksom, är äldreomsorgen en så jättestor del av kakan på något sätt att det blir svårt att föra till exempel en prioriteringsdiskussion utan att det är liksom oundvikligt att vi nu liksom sparar på just äldreomsorgen? Kan man...
Nej, det tycker jag ju inte, utan ur ett sådant större perspektiv så det är ju en sak bland många andra, tycker jag.
Där är det ju finska demografin stöder ju också det här faktumet att det kommer ju att behöva mera resurser i framtiden eftersom människor lever längre i dagsläget och det finns också mera äldre människor. Så i något skede så kommer det att vara ett ännu större problem än vad det är i dagsläget. Och det kommer ju fortsätta ett ganska bra tag framåt. Men att där undrar jag nu själv också att när man talar om att vad ska Finlands välfärdsstat kunna erbjuda vid vilket skede så då undrar jag att är det liksom en välfärdsstat sen i det skedet att om man börjar tumma på reglerna, att var går gränsen? Finns det ett bäst före datum för när du inte är berättigad till välfärden längre?
Ja, eller är det så att man måste liksom tänka om när det gäller finansieringen av saker och ting riktigt på allvar? Att är det så att man kan tänka sig att såna äldre som egentligen är, jag ska inte säga förmögna, men det här har någon typ av förmögenhet eller något sånt, kommer att vara tvungna att betala mycket, mycket mera i framtiden för via någon typ av försäkringar eller besparingar eller något i den stilen som ska göras när man är mycket yngre. Och sen har man ett skyddsnät för dem som är liksom allra minst bemedlade på något sätt. Att liksom,
ja, man kan ju nästan...
staten så att säga drar sig tillbaks lite från vad den är nu.
Ja, man kan ju nästan fråga sig själv att istället för att pensionsspara så borde man börja spara i fonder och aktier för att kunna liksom, ska vi säga, liksom kunna bekosta sina egna vårdkostnader framöver.
Ja, det är ju inte alls omöjligt att det är ju en helt klart en sån väg som man måste fundera på att gå. Att har man liksom en äldreomsorgsförsäkringssparande på något sätt.
Mm. Men nu talar ju Risto Murto här om liksom ett tidsperspektiv på kanske 10 år. Vad tror du ännu, Edvard, om det? Alltså att, kommer man att börja diskutera till exempel tumma på egendomsskydd eller någonting sånt här, att man skulle just behöva realisera sin egendom till exempel för att bekosta vårdplats?
Inte det omöjligt. Det är inte alls omöjligt att det går till det.
Mm. No, men en så här märklig paradox här är ju också det att man ju samtidigt talar om att förlänga arbetskarriärerna. Jag själv är ännu under 50 och det där, om man beräknar att min pensionsålder kommer kanske att stiga till 70, någonting sånt. Andra ekonomer har jag läst om att man tänker sig att arbetskarriären i framtiden kan bli 60 år lång, alltså att man jobbat i 80 då ungefär. Så hur går det här ihop om vi samtidigt ska sköta till om till exempel en minnessjuk förälder?
Nåja, men det, en sak är ju det också att det går ju, det som du frågar, det passar ju inte alls. Alltså, det vill säga det att där kommer man, det blir ett klassiskt arbetskraftsutbudsproblem också. Det vill säga att om man har ändå en 60-åring, ska vi säga, som är i full fart i sitt yrkesliv och har liksom viktiga uppgifter och så vidare, så då går det ju inte att vara liksom anhörig vårdare samtidigt. Det blir liksom inget bra. Även om man kanske skulle vilja vara det som 60-åring, men liksom, om man tar ett rent krasst ekonomiskt perspektiv, så är det ju bättre då att den gamla, så att säga, vårdas av någon annan.
Mm.
Så det finns en poäng där. Sen är det ju en annan poäng förstås, det är att de äldre, det här att vara, när man är gammal eller riktigt gammal och ska vi säga skör, så den åldern, den stiger ju sakta hela tiden. Så att det här att pensionsåldern höjs och man arbetar längre, så tycker jag egentligen är helt motiverat givet hur hälsosituationen för de flesta eller för många ser ut.
Vad säger du, Harriet Finne-Soveri? Alltså, anhöriga gör redan väldigt mycket, det har vi pratat om här redan. Men det där, hur långt kan en anhörig vårda en åldrande förälder eller en närstående, som det var tal om här?
Ja, det är individuellt förstås, för det finns ju såna anhöriga som vårdar hela liksom den äldres liv till slut eller nästan till slut, beroende på hur den här kombon vårdare och den som blir vårdad, hur de passar ihop och vad de orkar och så vidare bortåt. Att inte kan man liksom dra någon linje där. Men det som jag har tänkt här är att den diskussionen som vi för nu här har vi fört sen dess jag var i läkarskolan på 80-talet, och då borde liksom den här katastrofen hända senast på 2000. Hände inte. Sen borde den hända senast 2010. Hände inte. Och nu kommer det upp liksom mitten på mittvägen från 2020 till 2030. Och vi har vetat att den här demografin, vi åldras just, vi är ett av de snabbaste åldrande det där befolkningar här. Men vi når vår topp sen här. Och det där, och jag tänker på
vad,
att...
Vänta, vad menar du med att vi når vår topp?
Liksom den här, att sen blir det inte mera äldre människor utan att... varken minskar eller ökar sen därifrån. Och det där, och när man tänker på att varifrån beror det på den här vårdbehovet. Största orsaken är ju demens. Och det där, och det lite finns ljus i horisonten när man tänker på de här nya mediciner. Man har kommit på att livsvanor har mycket att göra med den här, att om man hinner få någon minnessjukdom under sitt liv och så vidare bortåt. Man har lärt sig att bemöta bättre människor som har minnesproblem. Man kunde försöka göra mera i samhället, som Alzheimerförbundet i världen och det där minnesförbundet här i Finland gör. Alltså att den här diskussionen har vi mer eller mindre fört från de förutsättningar som vi har nu, men att samhället lär sig hela tiden, fast det blir nya äldre, nya minnessjuka. Men att om man faktiskt lär sig att behärska bättre minnessjukdomar, då liksom en del av de här problem, den är borta. Mm. Alltså, och vad hinner ske inom 10 år? Det ser vi inte nu.
Mm. Men du vill på något sätt mana lite till lugn här att ja. Katastrofen har inte dykt upp här ännu fast man har pratat om det här i 30 år. Men vad tänker du, Jockum Lundsten, om hur väl vi nu tar hand om våra äldre?
Sen när de väl får vård så skulle jag säga att den är riktigt bra, men att det är ju kanske det här vägen dit till att få den här vården som är problemet. Och just när vi talar om vård och de här närståendes det här roll i den, så skulle jag nog våga påstå att så gott som alla som har någon äldre i sin familj nog stöder på ett eller annat sätt. Det är nu kanske inte liksom den här fysiska vården som du får inom sjukvården. Men det är ju det att du är i kontakt med dem, du hämtar mat åt dem, du hjälper till med dagliga behov och sånt. Så att då blir det ju en belastning på alla oavsett att den här hjälpen och stödet finns. Och det är ju en form av vård också, men det kanske inte ses som en direkt form av vård.
Mm. Det är precis det som statistiken visar också, det som du säger. Att det där Finlands befolkning hjälper varandra mycket mer än vad vi liksom tror och vad vi diskuterar i medien.
Då finns det utrymme att hjälpa ännu mer då?
Harry? En bra fråga, hörd. Ja, skulle jag ha den kristallkulan, då skulle jag berätta åt dig.
Mm. Men förstår jag det rätt att någon sån här kategoriskt beslut att anhöriga framöver ska ta ansvar, eller barnen ska ta ansvar för sina åldrande föräldrar, att du ser inte riktigt
det? Jag ser inte utrymme för det, för att vi har inte varit, åtminstone hittills, ett tvångst samhälle, utan vi har diskuterat, och det är bra att ha den här diskussionen också, så att det där att folk är vakna och det där, och sen hur man sen röstar, det är ju en viktig sak.
Mm. Risto Murto beskriver här hur barnen i så gott som alla andra länder inom EU, utom Finland, Sverige och Danmark och säkert någon till, så i alla andra länder har man en lagstadgad skyldighet att köta om sina åldrande föräldrar. Det här avskaffades i Finland på 70-talet. Vad säger du, Jockum Lundsten? Tänk om man går tillbaka till den här lagstadgade plikten. Vad skulle det, tror du, innebära? Vad tänker du själv? Liksom?
Jag säger ju liksom själv att gemene person i Finland har ju kanske inte den kunskapen heller som krävs för att kunna ge den här rätta vården. Att det som Harriet också talar om, att vi blir duktigare, vi lär oss mera om hur man ska bemöta personer med demens och annat. Men det gäller ju inte alla, utan det gäller ju de som är specialiserade inom det där området. Och det tror jag att det är viktigt att komma ihåg också i det här skedet sen att jag tänker liksom själv den här pressen som läggs på den här barnen då till exempel, att du måste hjälpa till. Vad sen om din situation inte tillåter det? Du också är sjuk. Du är i det skedet av livet att du har skaffat barn. Du har hållit på att grunda din egen familj. Du bor på annan ort. Eller någonting annat. Att hur mycket hindrar det sen den här yngre från att leva sitt eget liv? Om du hela tiden är bunden till att måste hjälpa de äldre.
Mm. Jag tänker Edvard Johansson ur ekonomiskt perspektiv. Alltså om man skulle gå tillbaka till den här lagen som avskaffades på 70-talet. Alltså att man skulle lagstadga att man har liksom slutligt ansvar för sina åldrande föräldrar. Vad tänker du att det skulle kunna få för konsekvenser? Är det liksom ett...
Jag visste inte att det fanns en sån där lag i andra länder. Jag tycker den verkar ganska absurd faktiskt. Finland gjorde nog rätt på 1970-talet när man avskaffade sånt där.
Mm, just det. Kan du alls se framför dig vad det skulle kunna få för konsekvenser ifall man skulle hitta på att återinföra en sån här...
En hel del sades ju redan här, säger att vissa äldre har ju inga barn och de barnen kanske bor utomlands eller någonting sånt. Hur ska man tolka? Liksom, det blir ju vilken soppa. Mm.
Ja, när man ser på barnafödande i Finland också, så nativiteten har ju inte riktigt varit stigande. Så jag tror inte att det heller är något som hjälper till mot det problemet. Att om det nu läggs det ansvaret på föräldrarna, att nu ska vi föda fram vår framtida vårdare. Att utan den så klarar vi oss inte. Att det lägger ganska mycket press på det här barnet.
Mm. Men om det är så, om Risto Murto har rätt i det att pengarna kommer att fortsätta sina så att säga, så vi har ju alla bidragit här nu till Spartalko under de senaste åren och någon ekonomisk tillväxt syns nu inte till ännu heller, så det där, ja, finns det liksom vad göra annat? Har Edvard Johansson några tankar om att ytterligare spara in på till exempel befintlig äldreomsorg, eller är det något helt annat man ska göra?
Ja, jag tror att det som behövs är ju liksom någon slags fundering om vad, hela välfärdsstaten, liksom, att hur den ska egentligen fungera framöver. För att det här, Harriet sa ju, det är ju helt rätt det här att vi hittar på nya saker och saker och ting har liksom ändrats, och det här inte ingen katastrof, men nu är det så att offentliga finanserna är ganska risiga, och det här, de verkar inte liksom lyckas få bukt på det här, så att den här jag vill inte kalla det för katastrof, men ett allvarligt läge är det ju i alla fall.
Mm. Så att, just det, vad säger Harriet? Hinner sover i ännu det här ständiga sparande inom äldreomsorgen som redan har pågått i många, många år. Alltså, det kan hända att det oroar ganska många som börjar närma sig 80 till exempel, eller över. Alltså, de här så kallade stora årskullarna, hur ska de tänka, tycker du?
Ja, det är många som är rädda för att bli äldre, just därför att de liksom känner att framtiden är osäker. Men att och det där skrämmande på många sätt. Och jag är ense med det att fast vi inte är inne i katastrofen, vi har den risken att vi faktiskt nu den här gången liksom hamnar mitt i soppan på riktigt. Men att det där, då liksom tycker jag att man ska titta på saker och ting lugnt. Som jag sa där tidigare redan, man ska fundera på sina resurser, hur de är fokuserade. Och det där, och en viktig sak är det där att man har den här politiska diskussionen om välfärdsstaten och vad det betyder och hur man ska investera istället för att spara.
Mm. Investera i förebyggande åtgärder,
ja,
kanske.
Ja,
spara har man ju gjort i en halv evighet redan, och det tycks ju inte riktigt leda till något som ger önskat resultat. Så kanske man borde testa på något annat också.
Man borde testa på allt det som överhuvudtaget finns liksom i bakgrunden, och vad vet vi att hur man borde göra de här saker och det där. Men att det där, vi har ju gjort en massa, vi lever längre. Det är mera hundraåringar som förut aldrig i livet hade varit så många som det kommer att vara och kommer det att bli. Och när man ser bara i vardagen på mottagningen 90-åringar, damer som sitter i korridoren och väntar på sin tur, ser ut som unga flickor, och det där att befolkningens struktur förändras. Och den här sandwich-generationen som har varit kvinnor i arbetsåldern, jo, det är det fortfarande. Men att det där, de är nu 70-åringar och som är med på arbetslivet och det där. Och de är redan liksom mormödrar och för sina barn och barnbarn. Alltså det där, hela strukturen förändras. Och det bär med sig nya saker. Och jag försöker inte liksom förneka det som vi har för problem. För det är faktiskt problem. Men att det enda är inte bara att skapa någon tvångst åt familjerna. Jag tycker inte att det är rätt väg.
Okej, här får vi dra streck för dagens slaget. Tack till Harriet Finne-Soveri som då är alltså forskare knuten till Institutet för hälsa och välfärd och geriatriker. Det var henne vi hörde här till allra sist. Och tack till Edvard Johansson med oss från Mariehamn, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Och tack till Jockum Lundsten som har erfarenhet av hur svårt det kan vara att få äldreomsorgen att funka i praktiken. Hör gärna av er till oss på slaget@yle.fi med synpunkter. Ett nytt slaget hör du imorgon. Jag heter Maria Nylund.